Det här är en podd från Svenska Yle.
Vi älskar ju att jämföra oss med våra grannar och vi är också bra på att utlysa olika landskamper. Och fast det handlar om en mycket allvarlig sak som en pandemi med ett smittsamt och farligt virus, så finns det ju faktiskt ingredienser av landskamp nu då när Finland jämför sig med andra länder och den närmaste grannen Sverige och övriga Norden och så här. Marianne Sundholm, du som Nordenkorrespondent för Svenska Yle, du får säkert uppleva det här ganska mycket, eller hur?
Nå, väldigt mycket. Det är förstås alltså, folk som hör av sig både i professionella sammanhang och också bekanta hemifrån som förundras över Sveriges strategi. Sen tycker jag ju nog, särskilt nu när man börjar titta på hur Norge och Danmark öppnar upp, att vi kanske fokuserar lite väl mycket på skillnaderna mellan de övriga nordiska länderna och Sverige. Det är ju naturligt när man annars är på många sätt lika att man koncentrerar sig på skillnaderna, men det finns ju också mycket som är likadant. Ja.
Och det här ska vi alltså prata om i nyhetspodden, och Marianne Sundholm finns i Stockholm och jag finns i Esbo närmare bestämt, och vi pratar med varandra. Och då tänkte jag börja, Marianne, i Norge och Danmark, för där går man ju nu in då för att faktiskt lätta upp restriktionerna, eller hur?
Ja, Danmark har redan öppnat skolorna. Det var många reportage förra veckan om hur de gör det här trots coronaläge, om att eleverna ska hålla distans till varandra och man har nya rutiner i skolorna i Danmark för att fixa det här. Det har förstås funnits en diskussion också, en oro bland föräldrarna att är det rätt eller fel att skicka barnen ut i samhället igen när man i flera veckor har hållit sig hemma. Men så här har man valt att göra, och också i Norge nu när man börjar öppna så börjar man med daghemmen och sen kommer man att öppna upp skolorna för de yngre eleverna och stegvis då införa mera lättnader på restriktionerna, så att länderna verkar alltså som många andra i Europa prioritera att öppna upp för barnen att få tillbaka sin normala vardag.
Ja, hur är det alltså man resonerar då kring de här besluten nu?
Nå, här är väl nog, det förekommer diskussion om det också, men det handlar ju om att dels ge barnen sin vardag men också föräldrarna möjlighet att jobba som vanligt och inte behöva hålla på med den här distansundervisningen längre, som förstås tar väldigt mycket tid och energi. I Sverige har ju skolorna varit öppna hela tiden, och här har motiveringen till det från början egentligen varit att man inte har sett stora bevis för smittspridning bland just barn. Att de smittspridningar man har sett i skolor i Sverige har varit mellan vuxna. Mm. Så de håller fast vid den linjen att skolor inte behöver stängas, eftersom skolstängningar har så väldigt stora effekter på samhället i övrigt. Mm.
Men om vi ännu tittar på Norge och Danmark då, så är det alltså så där nu att den här smittspridningen börjar avta och plana ut? Börjar man känna sig tryggare helt enkelt?
Nu är det ju därför de öppnar upp. Jo. Och Norge har ju verkligen sagt att de har spridningen under kontroll. I Danmark handlar det om att de har ju haft en allvarligare smittspridning än Finland och Norge. Mm. Men också där har fallen minskat, att man har sett den här kurvans topp liksom redan. Men det är ju absolut inte så att man ger upp alla restriktioner. Till exempel är det redan klart att förbud på stora folksamlingar kommer att kvarstå ännu länge. Roskildefestivalen har inhiberats och att just så här stora folksamlingar som festivaler och marknader och sånt, så kommer man att ha förbud på ännu fram till åtminstone augusti. Sen får man säkert ta en ny lägeskoll. Det som har hänt i Danmark är att oppositionen har börjat vakna. Det har varit konsensusläge där också, precis som det är i Finland och i Sverige och i Norge. Alla länders medborgare och politiker har hittills liksom varit övertygade om att det egna landets linje är rätt. Oppositionens kritik nu handlar om att statsministern dels inte genast involverar alla andra partier i den här planeringen av exit-strategin, och dels har fått kritik för att vara för socialdemokratisk och prioritera det offentliga när det öppnar upp istället för att genast låta också de här mindre företagarna, frisörer och restauranger och så vidare öppna, sådana som verkligen förstås har lidit av läget.
Ja, precis. Socialdemokrat är hon ju, Mette Fredriksson. Men visst är det så nu att från och med idag så blir det också lättare för mindre företag som frisörer och sånt att börja verka i Danmark?
Ja, det var meningen att det skulle komma ytterligare restriktioner först i mitten av maj, men på grund av kritiken från oppositionen så börjar man öppna upp i en aningen snabbare takt än det från början var planerat. Mm.
Och det kan vi ju komma ihåg då att Danmark var ju väldigt drastisk då som ett av de första länderna i Norden med att verkligen stänga ner. Det var ungefär allt utom utegångsförbud som gällde i Danmark.
Danmark var liksom först ute i Norden med att införa verkligt striktare restriktioner, och det väckte ju stor uppmärksamhet den kvällen när de stängde gränserna till exempel, så väckte det stor uppmärksamhet i övriga Norden. Det kändes som ett drastiskt steg och Danmark var lite före resten av Norden i smittspridningen också, så det är ju det som är förklaringen.
Och så har vi ju då vårt kära Sverige som ligger mitt i och som kör en egen linje. Men som du sa, du var lite inne på det här Renzo. Det som ju kanske är bra att påminna sig om ändå i sammanhanget nu när vi pratar om Sverige är att om vi jämför Norden och också Sverige så är ju ändå den nordiska linjen relativt lika. Även om Sverige ju har en lite egen väg här så gör vi ju ändå ungefär samma saker, eller hur?
Mm. Framförallt när man jämför Nordens insatser med dem i Centraleuropa, så en stor skillnad är ju att inget av de nordiska länderna har haft ett utegångsförbud. Mm. Ingen har, förutom då att den äldre befolkningen uppmanas att stanna hemma och isolera sig, så finns det inte några sådana regler som säger att du måste stanna inne i din lägenhet faktiskt, utan samhället har ju på ett helt annat sätt fortsatt att rulla på. Och där har vi kanske fokuserat lite väl mycket på, kan jag känna, skillnaderna till Sverige, för att visst har ju väldigt, väldigt mycket stängt ner i Sverige också, fast det kanske inte låter så när man följer med nyheterna, men det är tomt på tunnelbanan, det är tomt på restaurangerna fast de inte officiellt är stängda, men de har inte kunder på samma sätt som förr, utan folk föredrar takeaway precis som man gör i Helsingfors. En stor skillnad är ju just att skolorna för de mindre barnen har varit öppna, men också här är de ju stängda från alltså gymnasieåldern uppåt, att varken yrkesskolor eller universitet har öppet utan sköter allt på distansundervisning, så det är de här yngre eleverna som är skillnaden.
Ja. Alltså bilder som fortfarande ju en fortfarande faktiskt nu i morse senast så jag bilder från Sverige då som sprider sig är ju att svenskarna, och nu talar då kanske främst om stockholmarna, som skulle vara ute och roa sig för fulla muggar och att det skulle vara trängsel och hålla igång och så på Stockholmskrogarna. Men är det här liksom en felaktig bild då, menar du?
Nej, det här har varit mycket tal om under veckoslutet, att man nu så ännu en skillnad den här helgen med alltså framförallt unga som är ute sent på natten, att visst finns det ett problem där och visst diskuteras den saken mycket. Jag menar kanske framförallt den där enorma ruschen som man normalt ser i den här storstaden, miljonstaden, restaurangerna som är fulla vid lunch, tunnelbanorna som är så fulla att man måste vänta på nästa tåg och sådär. Det är verkligen en enorm skillnad i hur mycket folk det är ute och att man får sitta ensam i tunnelbanevagnen, eller man har någon varit ute efter lunch just i någon restaurang och då är jag den enda kunden. Att så där överlag den största delen av dygnet så är det nog nedstängt. Sen, kvällarna har varit veckoslutskvällarna har varit ett problem, och det har man ju också sett i en del andra länder. I Italien var det ju också tal om att i början av epidemin att man inte får ungdomarna att stanna hemma.
Nej.
Jag vet inte sen.
Precis. Nej, men så att alltså bilden är ju mer nyanserad då än att svenskarna bara rakt av skulle strunta i smittspridning och risker och så. Men det som ju nu kommer fram här när man börjar jämföra olika länder då ur det här exit-perspektivet, alltså den här då att hur man ska ta sig ur krisen, eller framförallt hur man ska lätta på restriktionerna och komma igång igen i samhället. Så här blir det ju på det sättet förstås en skillnad, för här resonerar ju de svenska myndigheterna och svenska makthavarna som så att i och med att man har haft den här linjen så behöver man inte ha något dramatiskt uppöppnande igen av Sverige, utan man kan hålla på det här viset en längre tid och på det sättet göra det lite smidigare. Är det så här?
Jo, jag talade senast i fredags med generaldirektören på Folkhälsomyndigheten som sa precis det här att nu när andra länder diskuterar exitstrategier, så det behöver de inte göra i Sverige, för tanken har hela tiden varit att man går in för det han kallar hållbara restriktioner som är sådana som svenskarna och Sverige kan leva med en längre tid. Och då behöver man inte oroa sig för vad som händer när restriktioner lyfts och och råkar man då ut för en andra våg eller så. Utan den vågen liksom, eller den oron slipper man om man fortsätter med samma restriktioner som man har haft från början. Så att tanken här är nog att det som har införts nu till stora delar kommer att pågå länge. Jag frågar till exempel om restriktionerna på skolorna, och det ser nog ut som att åtminstone den här terminen till slut är det här som gäller. Sen förstås det är lång tid till höstterminen om man får se vad som gäller då.
Om vi konkret då jämför Sverige och Finland så det som ju är också intressant att notera är ju att både Anders Tegnell som är chefsepidemiolog i Sverige, som är den som leder arbetet där, och hans kollega i Finland Mika Salminen, de har ju båda betonat i intervjuer att skillnaderna just mellan Sverige och Finland egentligen inte är så stora, utom att man betonar det här med uppmaning och kanske ett visst mått av frivillighet mera i Sverige, men att det egentligen till syvende och sist är ganska likadana restriktioner, förutom skolan då förstås.
Ja, och det som Folkhälsomyndigheten, alltså Tegnell och hans kollegor hela tiden understryker att Sveriges strategi ju trots allt hela tiden har varit att sakta ner smittspridningen, och det anser man sig ha lyckats med. Att det finns liksom en del feluppfattningar om vad Sveriges strategi egentligen är. Strategin är ju inte att uppnå flockimmunitet, utan det kanske kommer på köpet, det får vi se. Det finns många olika teorier om det. Men de anser sig alltså ha lyckats med att sakta ner smittspridningen. Antalet som skrivs in på intensivvård minskar till exempel. Det som ju är ett stort misslyckande här, precis som i många andra länder, är att smittan kom in på så många äldreboenden och så väldigt, väldigt många äldre har fått sätta livet till. Den analysen väntar man ju på, att vad det var som gick fel där.
Hur det var möjligt. Och där precis som du säger, så där medger de ju helt öppet att detta är ett stort misslyckande.
Ja.
Ja, den här flockimmuniteten som du nämndes, nu är ju varken du eller jag någon medicinska experter, så vi kan ju inte resonera förstås så där väldigt mycket mer om den. Men jag hörde också en intervju med den förra Tegnell, alltså han som var statsepidemiolog före Anders Tegnell, han heter Johan Giesecke, och han beskrev just den här flockimmunitetstanken som så att det kanske är en biprodukt av den svenska strategin att många har smittat, så att man därmed eventuellt kan få en sån immunitet.
Ja, och här har ju det talas mycket om den här flockimmuniteten, särskilt här i Stockholm som har haft en väldigt stor spridning och var viruset fick liksom ett starkt grepp om staden redan från början då efter sportlovet med alla. Alltså redan på grund av invånarmängden här i en så här stor stad så var det ju så väldigt, väldigt många som reste och hämtade hem smittan på det sättet. Jättemånga olika matematiker och epidemiologer har kommit med med beräkningar om när Sverige eller särskilt Stockholm då kan tänkas nå den här flockimmuniteten, och en del talar redan om så tidigt som maj, men det här vet man ju ingenting om. Alltså det görs ju mer och mer antikroppstester som kanske så småningom kommer att visa hur stor andel som kan tänkas ha haft det här viruset redan. Sen hade gjorts till exempel test på väldigt många inom vården och på äldreboenden, där det också har visat sig att flera av dem som har varit, eller en hög andel av dem som har varit symptomfria, ändå har burit på det här viruset. Så att det är svårt att säga just nu. Man kan inte räkna bara på dem som har varit sjuka, utan det är ju uppenbarligen så att många också som inte har varit sjuka ändå har haft det. Så det här blir nog spännande att se hur många som verkligen har haft det här viruset.
Ja. Och i vilka fall som helst så är det ju så att det är så väldigt många saker som är öppna, och det är ju alla experter och bedömare eniga om att just nu är inte läget att utvärdera om någon strategi är rätt, utan det är någonting som man får återkomma till om ett år eller så.
Jo, det kommer nog att ta länge, och det som Sverige talar mycket om är restriktionernas effekter i längden, alltså att man måste titta på mera än bara virusspridningen när man kollar på effekterna för folkhälsan här. Och där kommer det ta månader och till och med år att se vad den här perioden hade för effekt på svenskarnas hälsa. Precis som i andra länder kommer man att ta länge att göra den utvärderingen.
Ja, tack så jättemycket för det här, Marianne Sundholm i Stockholm. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!